tjatig, men jag tror inte det är ett ämne som blir uttjatat, utan det kan man ju predika om varje söndag faktiskt, året om. Det är outtömligt, ett outtömligt ämne, och det är väldigt viktigt ämne också, bön. Vi har ju talat om Herrens bön ett par söndagar, och innan det har vi också talat om bön utifrån andra bibeltexter. Och Lennart berättade ju här att vi var på en bönedag igår. Ringsbacken var väldigt, väldigt fint. Det var ganska mycket folk faktiskt, även om det var många som hade förhinder. För inbjudan hade gått ut till en del eller församlingar i Kinnekullebygden, kan man säga. Men det var väldigt, väldigt bra, väldigt fint. Och sen var vi ju imorgon på eftermiddagen, eller på kvällen. Simon Ådahl var där och hans gode vän Örjan, som han heter. Och det var också väldigt bra. Det handlade mycket också om bön och profetia, som också hör ihop med bön. Det var väldigt inspirerande. De fortsätter ikväll imorgon, om det är någon som har möjlighet. Eller eftermiddag, nu är det eftermiddag idag. Klockan 3 så är det ett också där. Så det kan jag rekommendera också, att åka på om jag har tid och möjlighet. Innan vi läser en bibeltext, bara läsa något ur den här boken här. Den heter Bön, är titeln. Där striden utkämpas. Broder Andrew och Al Jansen. Och den här lilla boken, lilla häftet, handlar mycket om förbön för förföljda kristna. Han undervisar och lär och inspirerar hur man ber för människor som har det svårt i sin tro. Och de har lite, ja, väldigt fin undervisning här. Man citerar bland annat en man som heter Andrew Murray, levde för länge sedan, som undervisar mycket om bön. Han skriver så här i början här av boken. Jesus lärde aldrig sina lärjungar hur de skulle predika, bara hur de skulle be. Att veta hur man talar till Gud är större än att veta hur man talar till människor. Och Jesus undervisade om bön, inte om hur man predikar. Det är intressant. Och sen nämner han också lite grann här om när Jesus bad, lärjungarnas intryck av Jesu bön. Säger han så här, att varje gång Herren bad, alltså när Jesus bad här på jorden, så skedde det någonting. Inte undra på att lärjungarna uppmanade honom att avslöja hemligheten för dem. Herre, lär oss att be, det står i Lukas 11:1. Herre, lär oss att be. Och det var lärjungarna som sa det till Jesus. Och det kan man tycka, varför sa de det? De visste ju egentligen en hel del om bön, för man bad ju i synagogorna. Där hade de ju tillbringat mycket tid. Det fanns ju bönen. Men ändå sa de till Jesus, Herre, lär oss att be. De såg att bönen i Jesu liv, det var nyckeln i hans framgång. Det var en annan typ av bön. Man kan be på olika sätt. Jesus bad med en auktoritet. Han bad för han kände, med en auktoritet på grund av att han kände sin himmelske fader. Han hade en relation till sin far. Så bönen måste vara från våra hjärtan för att den ska ha kraft och verkan. Vi ska läsa från Matteus 7. Och där står det så här, från vers 7 till vers 11. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så skall dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er far som är i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan idag. Tack för att du vill lära oss att be och att du förstår vad bönen är. I Jesu namn. Amen. Det är ett bibelord som vi ganska ofta läser och citerar. Och det är ju en väldigt frimodig bön det handlar om. Och Jesus uppmanar oss att vara frimodiga. Nästan oförskämda i våra böner. Den här lilla boken är väldigt inspirerande just när det gäller det området. De uppmanar verkligen i förbönen att man verkligen ska vara på när man ber. Att man inte ska ge sig med mindre än att Gud välsignar och svarar våra böner. Och jag tror vi behöver uppmuntras i det lite grann, att vi kanske är lite för halvhjärtade många gånger när vi ber. Be tills vi kommer igenom, som man sa förut. Jag minns min gamla mormor Svea. Hon brukar säga så när hon var ung och det var väckelsetider. Det låter jag som lite nostalgisk, men man har en del att lära om det som har varit också. Sen ska man inte bara titta bakåt utan man ska se framåt. Men det finns lite lärdomar. Men hon sa så här att när vi hade bönemöten i kapellet, eller bönenätter, så gav vi oss inte förrän vi var igenom, sa hon. Vi gav oss inte förrän vi var igenom. Och jag brukar fundera på det där innan. Vad betyder det att inte ge sig förrän man är igenom i bön? Det är lite svårt att förklara i ord, utan det är nog någonting som man måste erfara för att förstå vad det handlar om. Men jag tror att man kan känna sitt hjärta att nu har vi bett om det här, nu kan vi börja tacka Gud istället. Nu är det liksom klart med det här. Nu behöver vi inte be om det här, i alla fall just nu mer. Nu är det liksom har vi kommit flera steg framåt här. Men det krävs ju en del tid ofta. Det är inget man vet exakt. Man kan inte säga att det tar 2 timmar eller 5 timmar eller 10 timmar. Ibland kan det gå ganska fort att komma igenom, men ibland kan det ta väldigt tid också. Ja. Men bön, det är det som skiljer församlingen från ett vanligt föreningsliv. Vi kopplas till en högre instans, till Gud i himlen genom våra böner. Det blir någonting annat. Och som enskild så handlar det ju om min relation till Gud. Bön är ju samtal, att jag umgås med Gud på en relationell basis. Det finns olika sätt att be. Jag vet inte vad som passar dig bäst. Vi är ju lite olika som människor. Olika traditioner har vi också. Det kan vara nyttigt att vara i olika traditioner. För jag kan trivas faktiskt i lite olika traditioner. Jag som uppväxt som pingstvän då, kanske van vid att be på ett speciellt sätt. Men jag har faktiskt varit på retriter när jag har jobbat ekumeniskt. Tysta retriter. En av mina kollegor i Göten, när jag bodde i Göten och jobbade där, han var präst. Han åkte faktiskt iväg på en tyst retreat i 40 dygn. Kan ni tänka er? Tyst retreat. Alltså han var i tystnad och bön. Och han sa att det var väldigt, väldigt tufft många gånger. Man såg vem man var i sig själv på ett nytt sätt. Och det var mycket tårar och man mådde dåligt ibland. Men det var väldigt nyttigt för den andliga utvecklingen. Varje dag hade han också personligt samtal med en själavårdare för att bearbeta det han gick igenom. Men annars var det ett tyst retreat 40 dagar. Jag har väl varit på kanske 2 eller 3 dagar som längst i tystnad. Men man kommer in i det så småningom så det blir ganska jobbigt sen man ska börja prata. Det är faktiskt sant. Och det kan vara nyttigt. Tyst bön. Ja, det blir väldigt nära en själv på något sätt. Man kan inte fly eller komma undan när Gud talar till dig. Men jag vill inte alltid hålla det så, utan jag trivs väldigt bra när det är högljudd bön också. Ibland får man behov av att ropa till Gud. Det kanske kan skrämma en del, men jag tror att, för Bibeln talar en hel del om det också. Att rop till Gud. Det kan vara rop utan ord naturligtvis från hjärtat, men det kan vara också med min röst. Det finns en berättelse om en liten flicka som bad aftonbön med sin mamma. Hon bad ganska vanligt, men sen kom hon, ändrade hon sitt röstläge och så började hon ropa högt att Gud, ge mig en chokladask imorgon. Och väldigt högt. Och mamma sa, du behöver inte ropa så, för Gud hör ju i alla fall. Ja, men det är ju inte morfar som sitter ute i köket. Så att så kan det vara. Men Gud, han hör våra böner. Oavsett om vi ropar eller viskar eller tänker eller suckar. Det är skönt att veta. Men ibland har vi behov av att ropa ut. Vi är bara människor. Bönebrus, det var ju kanske vanligare förr. Men i mötena i våra sammanhang så var det lite så här humland, eller man bad på det viset. Jag hörde berättas, det var en tjej som hade växt upp i Brasilien. Hon berättade att för hennes föräldrar var missionärer. Och då sa hon att i mötena där så var det så hög volym. Det var så högt bönebrus. Så ingen hörde när mötesledaren sa att nu ska vi gå vidare i mötet. Så hon hade en bjällra de ringde i. Då sänkte sig ljudnivå. Så kan det vara. Det är lite andra traditioner också. Ja. Ibland så leder någon i bön, det vet vi också. I våra gudstjänster så kan det vara så. Det kan vara bra för att få lite fokus och riktning på bönen. Det måste inte alltid vara så, men många gånger är det väldigt bra också. Så man kan be på olika sätt, som sagt. Man kan läsa böner också. Jag gör det ytterst sällan. Svenska kyrkan har med den traditionen. Som vi känner till, man kan läsa böner. Det är bra. Jag gör det ibland när jag har en begravning eller ibland när det är en vigsel. Då kan jag läsa böner. För det finns i den här handboken man har väldigt bra böner som passar oerhört bra. Jag skulle aldrig kunna hitta de orden och kunna forma det så bra. Så därför läser jag. Och det är inget fel i en vanlig gudstjänst heller att läsa en bön. Det är väl bara att vi kan motvara med det i våra traditioner. Jag minns att jag var på någon ungdomsdag en gång i mina tonår och i en församling i Dalarna. Då minns jag att det var en man som läste en bön. En lite äldre man. Jag minns att vi reagerade. Vi tyckte det var väldigt konstigt och ovanligt. Nästan lite oandligt för han läste en bön. Men så är det naturligtvis inte. Man kan mycket väl läsa en bön. Och ibland kan det hjälpa en väldigt mycket när man inte hittar orden. Så det finns en mångfald av variation när det gäller hur man ber. Så det är viktigt då. Sen har vi tungotal också. Och det tror jag att vi behöver mer undervisning om också. För det är ett bönespråk som Gud har gett oss. Det kan missbrukas naturligtvis. Och det har vi varit med om också. Många av oss i alla fall, att det kan bli lite fel. Men jag tror att det är någonting som vi behöver undervisa om, hur det ska användas så att det behöver användas mer. För det är någonting som bygger upp församlingen och bygger upp mig personligen. Det är ju ett bönespråk. Jag hittar inte mina ord vad jag ska be om. Då är ju tungotalet en fantastisk hjälp och en styrka. Det står ju också om det är en andens gåva i våra liv. Sen kan man ha olika ställningar när man ber. Man kan sitta och be, det vet vi. Det gör vi i det vanliga kyrkan. Man kan också stå och be, man kan böja knä och be. Det var ju vanligare förr att man knäböjde. Det gjorde man alltid på bönemöte. Jag minns det, jag var med när jag var ung hemma i församlingen och var med på bönemöte. Jag minns jag somnade en gång, bönemöte gick väldigt fort. Man böjde knä och så var man lite trött och sådär. Men knäböjande, det är ju någonting som en symbol för att man visar Gud bönan. Man böjer sig för honom och visar respekt. Det är samma när man lyfter sina händer. En del kan tycka att det kanske är överandligt och sådär. Men det är ju också att visa Gud respekt. Att när jag lyfter händerna inför Gud så är det en symbol på att jag kapitulerar. Jag ger mig. Man brukar säga hands up eller upp med händerna. Det är att man ger sig. Det är samma sak med inför Gud. Att när man lyfter händerna har den innebörden att jag ger mig, jag överlåter mig till dig Gud, allt som jag äger och har. Och det är en väldigt fin symbol. Så man kan göra det på olika sätt det här med bön. Bönevandringar förekommer ibland i grupp. Och jag tycker tidigare av någon orsak så har det blivit mindre nu. Men för mig har det betytt mycket i alla fall tillbaks genom åren. Att ut och gå när jag till exempel förberett en predikan, när jag talat med Gud och gärna i skogen eller en stilla plats. Sådär. Och det är fantastiskt. Och så. Man kan också köra bil och be, inte blunda och be eller på händerna, men man kan prata med Gud. Och det kan man ju göra överallt. Och det är ju så fantastiskt. Du kan ju prata med Gud hemma i köket och ute i trädgården eller var än du är så kan du prata med Gud. Och det är det som är nödvändigt, kommunikation med Gud. Men ibland behöver man kanske hitta någon speciell plats eller någon stillheten. Det kan man behöva också för det är ju så mycket brus och mycket runt omkring oss som kan distrahera oss. Jesus talar om Gud som fader. Jag vet, vi pratade om det tidigare, det här med Abba fader. Och det var ju någonting som Jesus introducerade. Abba fader betyder ju att pappa, Gud, och han, gäller den faktiska meningen att man kan sätta sig i pappas knä, att ha den relationen till sin far, till Gud. Och det var ju någonting nytt han introducerade för människorna som levde då. De uppfattade inte att man kunde närma sig Gud på det sättet, eller ha den relationen till Gud. Gud är ju en person, och han är våran far i himlen. Han är ju ofattbart stor egentligen. Det är ju helt fantastiskt att jag som liten människa kan ha en relation med Gud. Och han finns hos oss när vi ber. Han lyssnar till varje människas bön. Det kan vara lite svårt att förstå många gånger. Det är helt ofattbart egentligen. Man räknar ju med att i våran galax, jag läste några uppgifter som är färska, så räknar man med att det finns ungefär 200-400 miljarder stjärnor. Titta på Henrik. Han nickar. Vad bra. En som kan lite om astronomi. Men i alla fall, det man uppskattar det ungefär. Jag tror det kan, att det är siffror som man menar ska stämma. Men det är omöjligt att säga naturligtvis. Men det är en uppskattning. Och så räknar man med att i våran galax, är en av 2000, alltså 2 biljoner, 2000 miljarder galaxer, alltså 2 biljoner galaxer. Det är helt ofattbart. Man kan inte förstå det, hur stort universum är. Och det är Gud som har skapat allt. Han ligger bakom allt. Och Gud som är så stor och fantastisk, han ser varje enskild människa på det här lilla, lilla jordklotet. Han lyssnar i våra böner. Ja. Man kan undra, varför ber vi egentligen? Det kan vara olika för olika människor. En del ber på grund av vidskeplighet. Ber jag inte nu, då kommer det och det inträffa och det hända. Det blir nästan en slags tvångsföreställningar. Det kan vara lite, inte så allvarligt för en del, men för en del kan det vara ganska allvarligt. Det är nästan, det blir någonting som styr livet. Och det blir ganska jobbigt. Vad händer, tänker man, om jag inte ber? Det kan vara en orsak. Och det hoppas jag ingen har den orsaken här. Men jag tror det är många människor som kan brottas med det. Det kan också vara någonting man har lärt sig hemifrån, en god vana. Aftonbön är det många människor som ber, många människor som inte går i kyrkan heller. Och det är en god vana att be aftonbön. Bordsbön kan man be också, eller Herrens bön ibland och så här, eller när man går i kyrkan. Och det kan också vara en orsak till att man ber, det är goda vanor. Men det kanske inte är så mycket mer än det, utan det är vid de tillfällena man ber. Det kan vara i situationer då man verkligen känner att man behöver hjälp. Lättare krissituationer. Man tappar bort något och så letar man. Jag tappade bort en nyckel en gång i bilnyckel. Det var snö, nysnö. Ingen jättestor kris, men ändå lite kris. För det var ganska svårt att veta, för jag hade gått en bit också. Men jag bad verkligen till Gud och jag hittade nyckeln. Det var fantastiskt. Men i sådana situationer, eller när man är ute i skogen och går lite vilse, kanske man ber Gud, visa mig nu vart jag ska gå för att hitta hem och så här. Men sen kan det vara större kriser också, det är sjukdomar, allvarliga sjukdomar eller allvarliga livssituationer. Då ber man och ropar till Gud. Och det gör vi som kristna, men det är många människor utanför kyrkan som gör det också, när det är allvarliga situationer. Det kan vara också när det gäller stora lidanden och förföljelser. Kyrkan som förföljs i vår värld. Det finns ju många platser på vår jord som människor förföljs. Människor sitter fängslade. I Nordkorea berättas det om tusentals kristna som sitter i koncentrationsläger på grund av sin tro. De har inget hopp egentligen att överleva. De ber, var så säkra. De ber. Och i sådana situationer, då är bönen en verklighet, en realitet. Bibeln talar om människor som bad. Det står om David i psalm 142. Jag tror du kan komma upp här på skärmen. Så står det lite om att David, han var i grottan och så bad han till Gud. Det står så här: med hög röst ropar jag till Herren, med hög röst bönfaller jag Herren. Jag utgjuter mina bekymmer för honom. Till honom bär jag fram min nöd. När modet sviker mig vet du hur jag har det ställt. På den väg jag vandrar gillrade fällor för mig. David var i nöd. Han ropade desperat till Gud. Det finns mycket av det här bön i nöd i Bibeln. Vi kan också läsa Jona bok, profeten Jona, som hamnar i den stora fiskens mage. Och där står det också: du slungade mig i djupet, mitt i havet där strömmarna fångar mig. Alla dina brottssjöar slog samman över mitt huvud. Jona, han bad i fiskens buk. Kan du tänka dig en sån speciell böneplats? En fiskbuk. Det måste vara väldigt speciellt. Men han ropade till Gud och vad hände? Jo, fisken spottade upp på honom på land. Hon fick bönesvar. Och så står det om en annan person i Bibeln som har tänkt på en del. Och det står i första Samuelsboken i kapitel 1 och kapitel 2 om det. Och det var Hanna som bad om en son. Och det är Samuel, profeten Samuels mamma. Och det står det i några verser, bara plocka några verser. Vers 10 så står det så här: i sin sorg bad Hanna till Herren. Hon bad till Gud om att få en son. Hon hade ingen. Och så står det i vers 12, hon bad länge inför Herren. Hon var i templet där och prästen som var i templet, Eli, han såg Hanna stå i templet och be. Och han trodde hon var full. Hon hade druckit vin. För att hon stod och rörde på läpparna och det verkade lite konstigt. Men hon var desperat. Hon bad om en son. Och så står det så här att jag bad Herren. Hon gav honom namnet Samuel, för hon fick en son. Fick bönesvar. Ty sa hon, jag bad Herren om honom. Och Gud svarar på hennes bön också. Det är massa sådana här exempel i Bibeln. Desperata böner och hur Gud svarar på bön. Och det kan vara en uppmuntran för oss att Gud, han svarar på dina och mina böner. Dina och mina desperata böner. Han lyssnar, Gud. Det är inte för döva öron vi ropar eller ber, utan han lyssnar på våra böner. Den heliga ande har en roll också när det gäller förbön. Man brukar tala om att man ber till Fadern, man ber genom Jesus och man ber i den heliga ande. Så hela treenigheten är involverad. Och den heliga ande bor i oss och hjälper oss att be efter Guds vilja. Och jag vill att vi ska gå till Romarbrevet 8 också. Där står det lite grann om den heliga andes roll när det gäller bön. Det står så här i vers 26 och 27 i Romarbrevet 8. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden väder oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden väder för det heliga så som Gud vill. Anden hjälper oss. Vi vet inte alltid vad vi ska be om, vad som är bäst. Men den heliga ande vet och han hjälper oss. Han kallas ju för hjälparen också. Och han bor inom oss och han hjälper oss att be efter Guds vilja. Och här står det också i vers 15-17 i det här kapitlet också. Vi kan nöja oss kanske med vi kan läsa vers 15-17. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så vi kan ropa Abba, Fader. Det var det där Abba, Fader som Jesus undervisade om. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men när vi är barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Och vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Så anden hjälper oss i våra förbön. Vår ande längtar, din och min ande längtar efter en djupare gemenskap med Gud. Vi är skapade för bön. Vi är skapade för bön. Det är nog min ande längtan efter en djupare gemenskap med Gud. Och den heliga ande hjälparen leder oss in i den gemenskapen. Och när vi har hjälparen, den heliga ande som hjälp, så får också löften. Det finns ju massa löften i bibelordet. Får en ny innebörd. Annars kan det verka väldigt torrt ibland och lite tungt att läsa Bibeln. Men när den heliga ande hjälper oss att läsa Guds ord, Bibeln, och hjälper oss att be, då blir ordet levande ord som talar rakt in i din och min nu-situation. Har du varit med om det någon gång? Att Bibeln har talat rakt in i din situation, livssituation. Jag tror många har varit med om det. Och det är den heliga ande som leder oss när vi läser Bibeln, som den talar rakt in i min situation. Vi får tankar om hur vi ska be. Vi får tankar om vad vi ska be om och vem vi ska be för. Det har du nog också varit med om. Du kanske har gått hemma där i köket och så har du fått någon ingivelse att du ska be för någon speciell situation eller någon speciell person. Eller att du ska ringa någon och säga att jag ber för dig, eller jag vill be för dig, eller och så vidare. Det är den heliga ande som lägger ner det i våra liv. Ger oss de tankarna och ger oss de ingivelserna. Och så föds också tro i våra hjärtan genom den heliga ande. Vi tror att det vi ber om, det ska vi få, att det ska bli rönnsvar. Det är också den heliga anden som gör det. Ett par saker till innan jag säger amen. Det står om bön i Jesu namn. Och jag vill läsa det också i Johannes 14. Kapitel 14, vers 13-14. Så står det om det. Och det är Jesus som talar om det här i sitt avskedstal. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det, säger Jesus. I Jesu namn ska vi be. Och så står det också 16:24 som exempel här också, som jag vill läsa. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Be om ni ska få. I Jesu namn ska vi be. Förr använde man ju mycket checker. Det gör man inte idag på samma sätt. Men förr var det vanligt. Och värdet av en check, det handlar inte bara om summan som står på. Utan det handlar om underskriften. Vem har skrivit på checken? Det är oerhört viktigt. Skulle du få en check där det står att du får 10 miljoner och det står Kurt Larsson underskrivet, så vore det inte mycket väl. Summan, ja, det är fantasier. Du skulle inte kunna lösa in den. Men stod det Bill Gates på checken, då vore det en helt annan sak. Om han verkligen hade skrivit på den alltså, då vore det en annan sak. Då fanns det täckning. Här är det samma sak, att det som vi har fått en check, det är Jesus namn vi kan använda. Jesu namn har auktoritet, i Jesu namn finns det täckning för det vi ber om. Det är därför Jesu namn lyfts fram så mycket i bibelordet. Det finns täckning. När vi ber i Jesu namn så kan vi få del av all himmelska välsignelse som finns. Gud vill välsigna oss och Gud vill svara på bön. Det är kraft i Jesu namn, det är inte vilket namn, annat namn som helst. Det är ett helt unikt namn. Det är inget namn som andra människor har. Utan det är himlarnas konung som har det här namnet. Jesus Kristus, det är hans namn vi ber. Varför ska vi be, kan man fråga sig. Ja, det har vi ju redan varit inne på. Bönen sammankopplar oss med himlen. Vi får kraft att lyfta huvudet och orka vidare i livet. Mitt i alla svårigheter och lidande. Människor kan gå igenom de värst svåra lidanden som finns. Men i bönen får man ändå kraft att gå vidare och lyfta huvudet. Vi får kontakt med den eviga världen som ger oss vision och hopp. Det finns en berättelse. Jag minns en söndag så nämnde jag om det här lite kort. Inte så mycket, men lite kort. Om en man som heter George Müller. Han levde på 1800-talet. Han levde väldigt mycket i att tro på Gud skulle välsigna. Han startade barnhem och det räknas med att han hjälpte hundratusentals barnlösa, främst i Storbritannien, i England. Barnlösa, föräldralösa barn hjälpte han. Hundratusentals föräldralösa barn. Och han tog aldrig emot gåvor från människor. Utan han bad alltid till Gud. Han räknade med att Gud skulle svara på bön. Så att det var aldrig några tiggarbrev och aldrig några tiggarmöten och sådär. Utan han räknade med att Gud välsignar, Gud hjälper de här föräldralösa barnen. Så han startade massa sådana här hem. Och det gick runt, det fungerade. Naturligtvis gav människor, men det var på ingivelsen. Man kände sitt hjärta att vi vill vara med och stötta det här arbetet. Vi vill vara med och ge. Och det berättas om George Müller också i en annan situation. För han var mycket, han var överlåten till Gud och känslig för Guds röst. Så mötte han också en man som heter Hudson Taylor. Det är väldigt intressant när man läser missionshistoria. För Hudson Taylor var en pionjär i Kina. Och startade upp missionsarbete och startade upp församlingar. Och Hudson Taylor var en ung man som hade väldigt, väldigt djärva visioner och idéer och tankar. Och det var inga som trodde riktigt på hans idéer, som vågade understödja honom ekonomiskt när han åkte ut. Inga församlingar eller missionssällskap. Och det skickas inte ut några nyhetsbrev om den här Hudson Taylor och hans missionsidéer. Men George Müller, den här mannen som har startat de här barnhemmen, han såg någonting i Hudson Taylor som inga andra såg. Så han bestämde sig för att han skulle vara med och stötta honom. Och han talade för honom så att han fick stöd från andra kristna och församlingar också. Och Hudson Taylor reste ut i Kina som missionär tack vare att George Müller hade sett det här är en man som har fått en kallelse från Gud. Inga andra såg det, men han såg det. Och så berättas det att Hudson Taylor, han blev senare en förgrundsfigur i den andra stora vågen i den moderna missionsrörelsen i Kina. Och idag beräknar man ju i Kina att det kanske finns någonstans närmare 100 miljoner kristna. Och Hudson Taylor var en av dem som banade väg för det. Så den hel kedjan här skrev vi. Att det var en man som levde med Gud, som var känslig i bönen. Han såg någonting som inga andra såg. Och det ser vi frukten av idag. Miljontals människor fick ta emot Jesus och blev frälsta på grund av en människas böneliv. Så det här finns mycket exempel på tillbaks i den kristna historien. Så bön har en oerhört stor betydelse. När vi känner in vad som är rätt och fel, också kan känna in människors visioner. Vad den människan är, det stämmer, det är äkta, har Gud talat till den, har Gud talat till honom eller henne. Vi blir känsliga i vår ande genom bönen. Bön ersätter inte gärningar utan ger kraft åt vårt arbete, är också viktigt att påminna sig om. Det kan bli en flykt att be, men det hör ihop, det går alltid hand i hand. Be och göra det Gud säger åt oss att göra. Jag ska avsluta bara och berätta ett exempel därifrån Bibeln om en man som heter Biljam. En del av er kanske känner igen Biljams åsna. Pratar man om ibland. Men det var en man som heter Biljam som var en profet. Och det var ett fiendefolk. Både midjaniterna och moabiterna krigade mot Israel och de ville få Biljam att förbanna judarna, förbanna Israels folk. De visste att han hade med Gud att göra. Men Biljam hade en del problem med sitt eget liv också, det förstår man när man läser den här texten. Men de skickade iväg förnäma människor för att muta Biljam, ge honom gåvor för att han skulle komma med och förbanna Israels folk. Biljam förstod att det var fel, för Gud talade till honom i drömmen. Det här är inte rätt, du ska inte förbanna Israels folk. Och då sa han, jag kan inte göra det. Men de återkom för att försöka få med han att göra detta. Och andra gången så frågade han Gud igen.
Och då sa Gud att följ med. Och så gjorde han det här, att han följde med. Men han kunde ändå inte förbanna Israels folk, utan han välsignade dem. Men Gud hade först sagt att han inte skulle följa med. Och sen andra gången så sa Gud, följ med. Vi ska inte gå in så, på egentligen något djupare på det. Men att man kan säga så här, kontentan av det, att be över någonting, det är inte andligt i sig. Men att be över något och göra det Gud säger, det är det andliga. Lydnaden är andlig. Bileam ville inte lyda Gud. Han ville gå med, för han ville ha de här gåvorna. Men Gud tillät dem i alla fall inte att förbanna Israels folk. Så att lyssna till Gud och lyda Gud, det är det som är andligt. Så bönen, det handlar inte om att fly lydnad eller fly ett arbete, utan det går alltid hand i hand. Men det Gud vill att vi ska göra. Bönen ger kraft åt vårat arbete. Så det finns mycket om bönen som Bibeln vill undervisa oss om. Jag hoppas du får inspiration att be och ta tid. Man behöver inte ta så lång tid, men skulle man kunna ta 10 minuter varje dag i bön och lite bibelläsning, så skulle det förändra våra liv väldigt mycket faktiskt, det vågar jag påstå. Att ta lite tid varje dag, kanske varje morgon eller på kvällen eller när det passar dig, att ta en liten stund tillsammans med Gud. Kanske bara 10 minuter, kanske bara en kvart. Det förändrar oerhört mycket i våra liv. Bönen är livsviktig. Bönen ger oss kontakt med himlen. Bönen kan förändra och förvandla. Bönen lyfter oss över de svårigheter vi står i. Gud välsigne dig att växa i ditt böneliv. Ska vi be. Herre, tack för den här stunden. Tack att vi får påminna oss om vad du lär oss och du undervisar oss om utifrån dig. Herre. Tack att vi får komma inför dig, Herre. Vi får be, vi får bulta som vi läste och knacka på dörren, Herre. Vi får ropa till dig, Herre. Och tack att du vill välsigna oss, Herre. Tack att du vill ge oss det vi ber om. Tack att du vill hjälpa oss, Herre, att vara ivriga i våra bön. Att inte ge oss, Herre. Vi ber om dig. Att inte ge oss mindre än du välsignar oss, Herre. Du ger oss kraft, att du svarar på våra bön. Vi prisar dig för dig, Jesus. Herre, tack att du hör våra bön. Du lyssnar, Herre. Vi prisar dig. Tack för ditt levande ord som ge oss inspiration, och tack för din heliga ande hjälpare som hjälper oss att be efter din vilja. Som hjälper oss att be. Vi tackar dig för det. Tack att du vill göra oss känsliga i våran ande. Det ber vi om. Herre. Tack att vi ska kunna förstå vad du vill, Herre. Vad som är av dig, Herre, och vad som inte är av dig, Herre. Det ber vi om, Jesus. Tack för hjälparen, den heliga. I Jesu Kristi namn.